ledaren, med rysk text. Text som annonserade ut så kallade gyllene pass, det vill säga uppehållstillstånd om man som utlänning investerar en viss summa pengar i den lokala ekonomin. Att se detta och se alla dessa ryska turister sola, bada, sippa på drinkar vid poolen och spela golf, det blev en slående kontrast till NATO-mötet som jag åkt dit för att följa.
We reaffirmed our long-term support for Ukraine.
Det generalsekreteraren Mark Rutte pratade om fortsatt och långsiktigt stöd till Ukraina. Och det Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard pratade om att sätta mer press på Ryssland genom hårdare sanktioner.
Vi kan sänka oljepristaket. Vi kan sanktionsbelägga betydligt fler.
Jag lämnade mötet i Belek, satte mig i en taxi tillsammans med en kollega för att åka till flygplatsen. Vi passerade då andra hotell vi inte hade sett tidigare. Ett av dem stack ut särskilt. Det var omgärdat av en mur i rött tegel, precis som Kreml i Moskva. Hotellet hette Kremlin Palace. Det här är Andreas Liljeheden i Bryssel.
Efter detta nyheter i P1, klockan är 4.
Här är Ekot. Den sedan tidigare aviserade utväxlingen av krigsfångar mellan Ryssland och Ukraina kommer att inledas nästa vecka, meddelar Ukraina. Beskedet kommer sedan länderna anklagat varandra för att inte leva upp till den överenskommelse som nåddes vid mötet i Istanbul. Gårdagens demonstration i Stockholm mot kriget i Gaza lockade betydligt fler deltagare än vad såväl arrangörerna som polisen hade räknat med. Enligt arrangören kom det över 30 000 demonstranter och förhoppningen var att det skulle komma 10 000. Polisen hade också räknat med färre demonstranter och fick kalla in extra patruller från andra delar av Stockholm. Västra Götalandsregionen varnar för bluff-sms som ser ut att komma från närhälsan eller regionhälsan. Det rapporterar P4 Göteborg och regionen har gjort en polisanmälan efter att ha uppmärksammats om smsen under helgen. Bestånden av blåmusslor ökar i svenska vatten, vilket även märks i fler länder i Europa. Och det här förbryllar forskarna. Mats Lindegart är professor i marinekologi vid Göteborgs universitet.
Det är ju verkligen remarkabelt hur det har varit i år då.
I flera decennier har rapporter från främst allmänheten talat för en successiv minskning av blåmusslor. Men i fjol vände det och i år ser man en explosionsartad ökning. Inte bara på Bohuskusten och i Oslofjorden. I Holland rapporterar forskare också rekordstora bestånd.
Att det har blivit en sån extrem händelse i år, det har säkert med olika sorters slumpfaktorer. Jag tror inte att det är något så att säga, systematiskt som har gjort det. Helt plötsligt så är det mycket, mycket bättre i år.
En teori är att rovfiskarna har blivit fler. För de äter både krabbor och räkor som annars äter mussellarver. En annan är att nya mussellarver har färdats långa vägar med strömmar. Musslorna renar havet när de fångar upp näringsämnen som kväve och fosfor. Och mänsklig påverkan som övergödning och överfiske tros ligga bakom tidigare minskning. Enligt Mats Lindegart pågår nu flera forskningsprojekt.
Så vill vi också kunna liksom mäta hur mycket har det minskat, hur många platser har det ökat, hur snabbt går det och sådär.
Reporter Sanna Ekstedt Larsson, P4 Väst. Skådespelaren och sångaren Susie Eriksson får årets karamellodiktstipendium som instiftades av Povel Ramel 1982. Hon har bland annat deltagit i tv-programmet Bäst i test, spelat i tv-serien Care of Segemyr och spelar i musikalen Mamma Mia. Och juryn lyfter fram hennes mångsidighet som sjuder och puttrar i radio, tv, film, revy och krogshower. Och det får avsluta Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Italien, från citroner till kaffe, mango och andra tropiska frukter. Dags för Klotet i P1, programledare Marie-Louise Cristola.
Oh, Allora, questa si chiama Sicily Experience.
I Italien finns väl allt en människa behöver för att må riktigt bra. Solen, havet, de vackra landskapen och maten.
Bara qualcosa di nostro. Soltanto per il vino, che preferenze avete? Bollicine, bianco, rosso, arrivederci, grazie.
Medelhavskosten, fylld av grönsaker och baljväxter, frukter, fisk, nötter, frön. En kost världskänd för sina hälsobringande egenskaper.
Che mio figlio può venire qui, che il grande è un fruttariano.
The oldest one comes here, he picks his own fruit, he eats a hell of a lot of fruit basically.
Yeah.
Men Italien är också ett av de länder där lantbrukarna utmanas som mest just nu.
The climate of Sicily is changing, so we are approaching to a climate very similar to the tropical climate without the amount of rainfall typical of tropics.
Klotet idag om hur italienarna ställer om sitt berömda jordbruk och om konflikterna kring det dyrbara vattnet på Sicilien där maffian än en gång försöker utnyttja en svår situation. Med mig Marie-Louise Kristola och Daniel Varje.
Ja, men hej Malou.
Hej Daniel.
Du har ju nyss kommit hem, känns det som, från ett av mina drömresemål, Sicilien,
ja,
Italien.
Och Palermo. Ja, jag har ju varit i Italien många gånger de senaste åren. Eftersom det händer så mycket just där när det kommer till klimatförändringar och extremväder.
Och Italien är ju ett av EUs viktigaste jordbruksproducenter också.
Mm.
Samtidigt då som lantbrukarna där är de som drabbas hårdast ekonomiskt av klimatförändringarna. Med extremväder, hetta, torka, översvämningar.
Ja, och det är väldigt typiskt för Italien just nu de senaste åren. Det är det många säger, både forskare och lantbrukare när man pratar med dem, att det är de här extremerna som är det värsta.
Mm.
Det går liksom inte riktigt att förutsäga hur vädret ska bli under ett år eller de kommande månaderna. Det är det som gör det så svårt.
Mm. Och hur är läget i år då?
Ja, i år så har det ju regnat då mycket i de norra delarna av Italien. Det har varit då skyfall, det har varit dödliga jordskred och översvämningar. Men i södra Italien så har torkan fortsatt. Och delar av Sicilien har fortfarande ett stort underskott av vatten. Så på den västra sidan där Palermo ligger och där jag var, där kan färskvattnet som finns nu, det får bara användas till dricksvatten till städerna.
Mm.
Vilket betyder att alla lantbrukare, ja, de måste klara sig med det regnet kan ge eller om de har tur att ha egna fungerande brunnar.
Grundvatten då.
Mm. Och det här är ju också en väldigt viktig jordbruksregion.
Mm. Och från Sicilien så kommer det mycket citrusfrukter, citroner, apelsiner, blodapelsiner. Jag brukar beställa hem en sån här låda med jättefina ekologiska frukter direkt från lantbrukaren.
Mm.
Det är så gott.
Ja, Sicilien är ju känt för sina citroner.
Mm.
Och överallt om man går omkring där i städerna så är det ju liksom, ja, men du vet, alla turistgrejer man kan köpa, det är citroner.
Mm.
Men nu håller faktiskt citronerna på att bytas ut mot andra frukter som man hoppas ska kunna klara det här klimatet bättre. Tropiska frukter. Utanför Palermo då så träffade jag Giuseppe och Katja. De har rivit upp en massa citronträd för att istället odla mango.
In questo campo abbiamo tre varietà di mango: il Kent che viene raccolto ad ottobre, il Kensington a settembre e il Glen ad agosto. Quindi così abbiamo un paniere di raccolta di quasi tre mesi.
So there are three different types of fruit here. So some of them are collected in October, some in September and some in August, and we have the names of those.
Mm-hmm.
And so that allows them to harvest, you know, for a longer period.
Okay.
Quella là mezzo chilo. Okay. Quella là sopra 800 grammi.
Wow.
Più grossa ancora.
300 or 400 here. The one at the top 800.
Mm-hmm. Katja och Giuseppe, de odlar alltså mango, tre olika sorter, och de är ju stora. Det var allt från frukterna väger mellan 300 gram till över ett halvt kilo.
Mm. Mango har man ju odlat i Spanien en längre tid, men nu har man alltså börjat på Sicilien också.
Precis, och allt började här med att Giuseppes pappa fick en mangofrukt av sin kompis för över 20 år sedan, och han planterade den här.
Poi mio marito si è appassionato al tropicale. Siamo stati in Spagna. Siamo stati in Brasile
a studiare
le varietà sul posto.
Ok.
So they were in Spain and Brazil.
E abbiamo ampliato, ha tolto tutti gli alberi di limoni che aveva il padre.
Giuseppe Imbrunne, som växte upp med pappans mangoträd, blev med tiden passionerat intresserad av just mango. Och som vuxen började han och hans fru Katja Channa resa runt till Spanien och Brasilien för att studera och lära sig allt om hur man odlar träden. Giuseppes pappa hade odlat mycket citroner och apelsiner, men det här blev med tiden allt mindre lönsamt. Samtidigt som konkurrensen från länder som Marocko, Sydafrika och Israel ökade.
Perché qui valgono molto poco gli agrumi siciliani. Il tropicale è una novità, quindi è molto richiesto ed è anche molto buono.
Anche per l'ingresso di frutti, come ti dicevo io, dal Marocco, dal Sudafrica, dall'Israele, per questa situazione qui.
Tropiska frukter, ja, det var däremot någonting nytt som man skulle kunna tjäna mer pengar på, tänkte de. Så en dag för 4 år sedan bestämde de sig för att riva upp de flesta av pappans citronträd och istället plantera mango. Och det är klimatförändringarna som gjort det möjligt, säger Giuseppe.
Ovviamente non si poteva pensare a una situazione del genere se non c'erano anche i cambiamenti climatici che ci hanno aiutato con gli inverni meno freddi, perché queste piante soffrono molto il freddo e il vento.
Mangoträd tål inte kyla och vind, så det här hade inte varit möjligt utan de förändringar vi ser nu med längre och varmare sommarperioder och mildare vintrar, säger han. Paret odlar ekologiskt, utan bekämpningsmedel och med naturliga alternativ som till exempel propolis, binas eget tätningsmedel i kupan, som fungerar som en sorts antibiotika om träden behöver behandlas. Ett bra år kan de tjäna 3-4 gånger mer på sina mango än de gjorde på att odla citroner.
Sì, almeno 3-4 volte sicuramente l'aumento, sì, rispetto a prima sicuramente sì.
Ja, men det får inte heller bli för varmt. Förra året hade de dagar med 49 grader här på Sicilien, och då blev frukterna skadade med bruna fläckar som brände av solen. Ett annat problem är om temperaturen skiftar väldigt snabbt mellan varmt och kallt, som det har varit den här våren. Ja, det är inte heller bra, för då blir det lätt så att fruktträdens blommor skadas och pollineringen störs.
La primavera non è stata molto buona perché abbiamo avuto molti alzi a bassa di temperatura, non sono state giornate costanti con le temperature, quindi la fioritura è un poco rispetto agli altri anni è stata un poco danneggiata.
Ett annat problem som drabbat de här delarna av Sicilien de senaste 2 åren är vattenbrist och torka. Giuseppe och Katja odlar även avokado som behöver väldigt mycket vatten och fingerlime. Och så har de kvar några citronträd och en hel del olivträd. Olivträden tål torka bättre, men de andra träden vattnar de omkring 2 gånger per vecka. Situationen har varit mycket svår, säger Giuseppe.
Gli ultimi 2 anni ha piovuto molto poco in Sicilia, molto molto poco. E quindi abbiamo dei problemi durante la stagione estiva per l'irrigazione delle piante, che richiedono un po' almeno un paio di volte a settimana l'irrigazione.
So the problem we have is that in the last 2 years there's been very little rain, and especially for the tropical fruit, water is important.
Do you have to irrigate them more than the lemons and the oranges?
Più o meno hanno la stessa, the same.
The same, sì. Okay.
Det finns en vattenreservoar en mil bort som jordbrukarna har kunnat ta vatten ifrån tidigare. Men de senaste åren har vattnet inte alls räckt till. I år är reservoaren bara fylld till 17%. Och när Giuseppe och Katja försökt gräva en egen ny brunn har de inte heller hittat något vatten.
Poi abbiamo una grossa diga qui a circa 10 km. Abbiamo i contratti con il consorzio della diga. Però quest'anno l'acqua è molto poca. La diga è appena al 17%. dei milioni di litri acqua che potrebbe contenere. Solo il 17%, pochissime.
Ora.
Så torka och vattenbrist är ett stort problem då i de här delarna av Sicilien. Men kan de göra något för att minska sin egen vattenanvändning?
Ja, alltså Katja och Giuseppe, de har ju tur för de har egna brunnar. Och sen så har de infört ett system med droppbevattning av sina träd. Så att de använder ju mycket mindre vatten nu. Men de är verkligen medvetna om att vatten, det är, ja, men det är lika dyrbart som guld, säger Giuseppe.
Men hur är det med vad mango behöver? Behöver det mindre vatten än citroner?
Tyvärr inte. Citroner och mango, så det är ju lite märkligt där. Citroner och mango behöver ungefär lika mycket vatten, säger de.
Just det.
Men mangon klarar lite högre temperaturer. Och sen är det också, det handlar också om att citronerna har blivit, de har så stor konkurrens från en massa andra länder. Mm. Här tror de att de liksom kan introducera en sorts delikatess som det inte finns så mycket av på Sicilien, och att de ska kunna överleva lite bättre på det.
Mm. Så värme och vattenbrist är ju då saker som de märker händer på grund av klimatförändringen. Det märker de på något annat sätt?
Ja, Giuseppe och många andra som jag träffade också, de säger ju att klimatet har blivit mycket mer opålitligt. Mm. I år till exempel så har våren inte varit särskilt bra. Det har varit många snabba skiften mellan varmt och kallt. Mm. Och fruktträdens blommor, ja, de vill ju ha en jämn och stadig temperatur för att utvecklas som bäst. Men samtidigt så går trenden mot längre och varmare sommarsäsong och mildare vintrar. Och det var någon som sa också att det som har hänt är också att man har liksom ingen höst och ingen vår längre på Sicilien. Det går liksom från svalare men dock vinter till allt varmare somrar.
Just det. Och det här paret som odlar mango, de försöker göra då bästa av situationen helt enkelt med att då ändra vad de odlar.
Precis.
Men träffar du andra lantbrukare som har börjat anpassa sig på något sätt till det nya klimatet?
Ja, alltså det här med tropiska frukter, det har verkligen blivit en grej på Sicilien. Och andra nya frukter man försöker se på är bananer, kiwi, litchi.
Det är ju gott också, men man tänker inte att det är liksom i Europa.
Nej, det tänker man inte. Nej, men det är ju tropiska frukter allt det här. Och så har man faktiskt börjat med det här. Nu är vi själva rosteriet här. Gud vad det luktar gott.
Sicily coffee.
Kaffe alltså. Ja. Det förknippar man ju verkligen med Italien.
Det gör man. Men det finns väl inget bättre än italiensk kaffe förresten.
Nej, de är ju verkligen mästare på gott kaffe. Och espresso är ju det godaste kaffet bara, punkt.
Ja, så är det.
Men själva kaffebönorna, de brukar man ju inte odla i Italien utan ner mot ekvatorn till.
Absolut. Det allra mesta kaffet importeras förstås till Italien. Mm. Men här på Sicilien, utanför Palermo, så finns numer även världens nordligaste kaffeodling.
Benvenuta nella nostra piccola pianta del caffè. Guardate come sono, arrivano oltre 3 metri di altezza le piante. Sono tutte piante di Coffea arabica.
They are so big.
Like che trees. Spettacolo. Sono delle piante del caffè che potremmo definire degli alberi ormai del caffè.
Pineapple trees of coffee trees. Yeah. Rather than plants.
Och jag vill också ha ett växthus där man odlar kaffe hemma.
Ja,
men det var stora träd alltså?
Det var inga små plantor det här. De hade ju vuxit till stora träd. Vissa var 3 meter. Nej. Så det var som att gå omkring nästan i en djungel där inne.
Och plocka lite bönor.
Ja, och så visade han då de här röda, han kallar dem för kaffekörsbär om man direkt översätter. Mm. Så det var ju röda bär som var precis mogna. Och så öppnade man dem och så var det då 2-3 kaffebönor i.
Fick du smaka?
Jajamän.
Var det gott?
Ja, man kan inte äta bönorna då för de är ju jättehårda. Det är ju de man rostar sen och så blir det kaffe. Men som vi känner det. Mm. Men själva frukten, om man kan suga lite på den, de är ju förvånansvärt söta faktiskt.
Mm.
Ja, så okay. det smakade jag.
Thank you.
So how many plants are there here?
Qua sono circa 500.
Ja, nästan 500 plantor finns i växthuset och frukterna med de små kaffebönorna plockas för hand. Och då är hela familjen inblandad, berättar Andrea.
All the family is involved in the harvest, so we do hand picking, one cherries by one cherries.
Andrea Moretino, fjärde generationens kaffeproducent i Palermo, visar runt i växthuset.
Today is our days.
1920 startade hans farfars far Arturo rosteriet. Och redan då planterade de ibland några kaffebönor mest på skoj. Men med tiden skulle det visa sig att det där med egna kaffeplantor kanske kunde bli något att ta på allvar. Och för 4 år sedan började Andreas pappa, som också heter Arturo, att plantera kaffebönor i större skala. För i takt med att klimatet förändrats på Sicilien så har plantorna börjat trivas allt bättre.
Sì, in pratica con questa alternanza di del clima, del ondate di caldo, delle stagioni, non c'è più una linearità nelle stagioni, ma c'è un alternarsi continuo delle condizioni ideali per coltivare il caffè.
Ja, tack vare att vi nu fått ett nytt, nästan tropiskt klimat här på Sicilien med längre varma perioder och mildare vintrar, så kan vi nu odla och skörda eget kaffe från vår lilla odling från maj till oktober, säger Andrea Moretino. Men det här är fortfarande ett experiment, för klimatet fortsätter att förändras hela tiden.
È un progetto sperimentale di coltivazione del caffè. Perché continuano ad evolversi le condizioni pedoclimatiche, l'esposizione al sole, si alternano ondate di caldo con piogge intense, copiose, tropicali, eventi catastrofici come tornado, piccoli manifestazioni intense di piogge di torrenziali.
Ja, vi har ju också fått mer extremt väder med snabba temperaturväxlingar, plötsliga skyfall med starka vindar och till och med tornados som vi inte haft tidigare. Och det här är förstås inte alls idealiska förhållanden för oss.
Che non rendono ideali le condizioni pedoclimatiche.
Kaffeälskande italienare är vana att kunna dricka världens billigaste och kanske godaste kaffe. Priset reglerades faktiskt en gång av staten och en espresso ska helst inte kosta mer än 1 euro. Men de senaste åren har espressopriset stigit med 15% och nått ett nationellt genomsnitt på 1,18 euro, cirka 13 kronor, enligt konsumentföreningen Assotenti. Torka och kraftiga regn i Vietnam och Brasilien, som är världens största kaffeproducenter, har lett till spekulationer om minskade skördar, vilket gjort att priset på kaffebönor rusat. Redan i början av 2025 med omkring 80%. Konsumentorganisationen befarar att priserna kan nå nya höjder när, citat, den globala uppvärmningen sätter exempellösa påtryckningar på producenterna, slutcitat. Och de spår att en espresso snart kan kosta 2 euro, eller 21 kronor. Ett scenario som skapar rädsla och har väckt nationell oro, enligt konsumentorganisationen Assotenti.
Sì, sicuramente oggi osserviamo tanta instabilità e purtroppo anche tanta speculazione sui mercati finanziari nel mondo del caffè.
Marknaden är instabil, säger Andrea, som tror det handlar om en kombination av klimateffekter och spekulationer på marknaden. Han tror att en lösning för framtiden kan vara att skapa en exklusiv produkt som konsumenterna kan vara beredda att kanske dricka lite mindre av, men samtidigt betala lite mer för. Som en kopp av världens nordligaste kaffe, odlat på ett ekologiskt sätt av fjärde generationens kaffeproducenter i Palermo.
Ecco. Ecco. Guarda, siamo fortunati. Tre chicchi.
Titta, säger Andrea när han öppnar ännu ett mörkrött moget kaffebär. Tre bönor igen. Det är ju ett lyckotecken när man hittar fler än två bönor i en frukt, säger han. Naturen vinner alltid. Vi får hoppas att den kommer låta oss fortsätta odla våra kaffeplantor här med framgång även i framtiden, säger Andrea Moretino.
Uno, due e tre. Ne abbiamo trovati tre.
It's also a good sign for you, I think.
Yeah, maybe.
Men hur mycket kaffebönor kan de odla då, tror de? Kan det liksom komma att ersätta det kaffe de importerar idag?
Alltså, i år räknar de med att kunna skörda lite mer än 100 kilo egna arabiska bönor då, från sina knappt 500 plantor, eller träd var det ju i växthuset.
Och det räcker inte så långt kanske?
Nej, det är ju bara en liten del fortfarande av vad de importerar varje år. Men drömmen vore ju ändå att kunna odla mer själv, säger Andrea. Mm. Men även kaffe behöver ganska mycket vatten och det får inte bli för varmt. Så i det här växthuset har de satt upp en sorts nät i taken och på väggarna som kan släppa igenom ljuset men ändå skydda alla plantorna från det där allra starkaste solljuset. Och så, ja, för det är också så att det finns fortfarande en hel del osäkerhet kring hur klimatet kommer att utvecklas framöver på Sicilien, säger Andrea. Så de vet ju inte om det kommer att gå att odla kaffe i större mängder framöver.
Mm. Och vad vet de då om hur klimatet kommer att utvecklas på Sicilien då? Vad säger forskare?
Ja, det har de förstås koll på Palermos universitet. Och där träffade jag Leonardo Noto. Han är hydrolog och alltså expert på vatten.
Sicily is experiencing an important water shortage in the last 2 years. From September 2023 to the last months of the last year, so December of 2024, 30% of rainfall less of the climatic average for our region.
But everyone is saying also that they see more drought, and also when the rain comes, it's more extreme.
These are the two faces of the same medal of climate change. So the climate is changing, and this climate which is changing is characterized by a different distribution in space and time of rainfall, and by an increase, an important increase of the temperature, their temperature. So the increase of temperature means more evapotranspiration, so the crops, the agricultural sector needs more water in order to maintain the same level of productivity for such crops.
Ja, det är ju, han beskriver ju en ond cirkel här verkligen. Mm. Det blir varmare och då avdunstar det mer vatten från jordarna, och då behöver lantbrukarna alltså vattna mer. Mm. Samtidigt så finns det inte vatten i reservoarerna, det är vattenbrist. Och det vatten som avdunstar, ja, det samlas ju i atmosfären som kan hålla mer fukt. Så att när regnet plötsligt kommer, så kommer det i de här skyfallsliknande regnen som vi ju har fått lära oss att känna igen nu.
And from the other side you have a forecast of a decrease in the mean annual rainfall and an increase of extreme rainfall. So it is changing how the rainfall occurs in Sicily. And this is not good for agricultural production, because we expect more extreme events and a long period between among these extreme events with droughts. So this is the forecast of IPCC for Mediterranean region.
Yes.
Mm. Aha, han berättade ju det att klimatförändringarna innebär ju stora förflyttningar av vatten.
Mm. Och då kan man ju påminna också om att just på Sicilien så är det ju väldigt stora skillnader också. Mm. Catania på östra sidan av ön, de har inte alls samma problem med vatten som där jag nu var i Palermo. Men det här är ju väldigt viktiga jordbruksområden, och just nu så är det ju så här att runt Palermo och alla som odlar där, de kommer inte att få något vatten från de stora vattenreservoarerna. För där ligger nivåerna så låga så att man kan bara använda det vattnet till dricksvatten.
And this is the map of rainfall 2 minutes or 4 minutes ago.
På en vit tavla på väggen i sitt kontor visar Leonardo mig en radarbild på ett oväder som är på väg in mot västra delen av ön.
It is a small X-band radar, so 70 kilometer range. Okay? Uh-huh. And it cover Palermo. But this sound is the lightning.
Regn i blå sjok och ett område i lila som sakta rör sig framåt och blinkar till då och då.
So I'm flying home back to Rome this afternoon.
I hope the takeoff is not very bumpy.
Och det här ovädret skulle komma att leda till ganska stora översvämningar när jag redan lämnat stan, visade det sig. När det gäller tillgång på vatten är det stor skillnad mellan olika delar av Sicilien. Östra delen av ön runt staden Catania har inte samma torka och där ser det ganska bra ut inför årets odlingssäsong. Men runt Palermo på västra Sicilien går man in i sommaren nu med ett stort vattenunderskott efter 2 år med mycket mindre regn än vanligt.
In Sicily we have 44 important artificial reservoir.
With groundwater?
No, reservoir means surface water, just surface water.
Det finns 44 vattenreservoarer på Sicilien där det mesta vattnet kommer från öns älvar och lite grann från källor i bergen. Många reservoarer byggdes på 60- och 70-talet för att kunna ge dricksvatten till jordbruket och en del industrier.
What is happening? That if we have an important water shortage, as for example for the town of Palermo, the first problem comes from the agricultural sector because they cut the water to the agricultural sector in order to ensure the water for the drinking water sector for the town of Palermo.
Men när det råder torka och vattenbrist som nu används vattnet i reservoarerna först och främst till dricksvatten.
If you see the brown line, is the volume stored in these 4 reservoir for this year. Mm-hmm. And you can see that it is the minimum in 15 years.
Nivåerna i de 4 reservoarer som ger dricksvatten till Palermo är den lägsta på 10-15 år nu, säger Leonardo Notto.
So we need a lot of water for Palermo for this year.
Så allt vattnet där måste gå till stadens invånare. Och jordbruket kan inte få någonting. Men vad ska lantbrukarna göra då, frågar jag.
So where do the agricultures get their water from?
Rainfed.
Ja, men de får lita på regnet. Eller borra egna brunnar och pumpa upp grundvatten om de hittar något. Leonardo Notto tycker också att fler borde satsa på att bygga egna små vattendammar där man kan samla och spara regnvatten när det väl kommer. En klimatanpassning som även jordbruksorganisationen Coldiretti förespråkar. De vill se 10 000 sådana små dammar över hela Italien i en snar framtid.
But another problem is that the water supply network, especially the water supply network for agricultural purpose, is characterized by a lot of water leakage.
Ett annat stort problem är Siciliens dåliga vattenledningar. Framförallt ledningar i jordbruksområden är väldigt eftersatta. På vissa ställen går hela 60% av vattnet förlorat och bara 35-40% når slutdestinationen. Och det är klart att vi inte kan fortsätta slösa på det sättet, säger han. De klimatrelaterade värmeböljorna, den långvariga torkan och vattenunderskottet tillsammans med den dåliga infrastrukturen sätter många grupper i samhället under stark press. I november förra året uppstod en uppmärksammad konflikt i regionen Enna, där vattnet i en stor reservoar plötsligt sjönk till väldigt låga nivåer som en effekt av torkan. Och invånarna i 2 olika städer började bråka om vem som skulle ha rätt till det lilla vatten som fanns.
And what happened?
Some protest against the president of the region, against the major of such cities, with major one against the other one. And typical small conflict for the water. At a certain point there was a very strange problem, so the problem of the fish.
Vid en tidpunkt var det faktiskt så lite vatten i sjön att människor började fånga fisken som fanns där och som höll på att kvävas för att flytta dem till andra sjöar med mer vatten. Det tycker Leonardo Notto var bortkastade pengar.
But at that moment for me was money throw away.
Själv rev han för 10 år sedan upp sin svärfars gamla vattenkrävande citronträd.
My father-in-law had I don't know about 600 or 1000 of tree of lemon.
Han hade omkring 1000 och istället planterade Leonardo ett 100-tal olivträd som han bara behövt vattna de 2 första åren.
So it is not more productive to cultivate the lemon in our region because the price of this kind of fruit is very low.
Jag är ingen lantbrukare. Det här är bara för eget bruk, men på det här sättet får jag ändå lite oliver och olja varje år som gör att jag kan fortsätta med min medelhavsdiet.
I put the water just for the first 2 years and then nothing water. I am able to sell oil. My own oil for my diet. So this was my decision.
Men vad kan bönderna runt Palermo göra då? Är det ett misstag att försöka sig på nya tropiska frukter när det blir varmare?
I don't know about that. They changed this kind of cultivation of this kind of crops because they know that the climate of Sicily is changing. So we are approaching to a climate very similar to the tropical climate without the amount of rainfall typical of tropics, okay? So this is the problem.
Så han verkar lite skeptisk till den här trenden då med att odla tropiska frukter på Sicilien.
Ja, och även de andra odlarna som jag pratade med, de var inte säkra på att själva att det här kommer att gå, för att det är ju väldigt svårt att med säkerhet säga hur klimatet kommer att förändras framöver, även om vi har prognoser av klimatforskarna. Men det man vet, det är ju att klimatet redan har förändrats ganska radikalt på Sicilien.
Chloé Tucciarelli.
Okay. Et tu es venu quand en Sicilien?
En 97.
Chloé Tucciarelli flyttade till Sicilien för snart 30 år sedan från Florens i norra Italien. Och hon har sett stora förändringar i klimatet sedan dess.
Des tempêtes de vent très fortes, de vent froid.
Det har blivit mycket extremare sedan jag flyttade hit. Nu kan kalla vindar dra in mitt i sommaren och vi har fått tornados, skyfall som leder till jordskred och översvämningar. Och så värmen. Det är så varmt på somrarna nu att jag snart inte kan bo här längre, säger Chloé.
J'arrive plus à bien vivre ici. L'été j'ai envie que de partir hein, en fait. Et ça c'est forcément un changement climatique.
Så hon säger att hon kanske inte kan bo kvar på Sicilien.
Nej, precis. Jag träffade henne när hon guidade en rundtur om maffian på Sicilien. Och då gick hon omkring och sa, tänkte vi är bara i maj och det är redan så varmt. Mm. Men hon fruktade ju verkligen de här månaderna som kommer nu, för att sen så blir det ju uppåt 40-45 grader och det håller ju på ända in i, ja men sent in på sensommaren och ibland ända in på hösten.
Ja, det är varmt.
Det är väldigt varmt.
Je suis là. Ça a changé dans tous les sens en fait, en mieux bien sûr pour tout ce qui est lutte contre la mafia et tout ça, en pire pour ce qui est le changement climatique.
Ja, mycket har förändrats på ön sen Chloe flyttade hit. Till det bättre när det gäller kampen mot Cosa Nostra, Siciliens maffia, säger hon. Och då tänker hon på 80- och 90-talets många våldsamheter och stora maffiarättegångar som till slut också ledde till ett folkligt motstånd. Chloe jobbar till exempel för en medborgarorganisation, Adio Pizzo, som bildades av några studenter som ville starta en bar men vägrade betala beskyddarpengar, så kallad pizzo, till maffian. Idag är det en av flera organisationer som samlar många människor som kämpar mot maffian på olika sätt. Men samtidigt har klimatförändringarna gjort livet sämre på ön, säger hon. Och nu, med hettan och vattenbristen, har maffian än en gång sett en chans att utnyttja en kris. För när vatten blir det nya guldet har maffian gett sig in i vattendistributionen.
Dans certaines zones de la Sicile ou dans certains quartiers des villes, on a un rationnement important, ça veut dire que l'eau n'arrive pas tous les jours. Tout le temps, mais c'est certains horaires ou des fois un jour sur trois.
De här effekterna av klimatförändringen som vi ser nu, en historisk torka och vattenbrist, det gör att vi måste ransonera vatten. På vissa ställen, framförallt på landsbygden, eller i vissa kvarter, i vissa städer, får man kanske bara vatten under några timmar, eller ibland var tredje dag. Förra sommaren fanns det städer i de värst drabbade byarna där restaurangägare stängde av toaletten eftersom det inte fanns vatten för att spola. Och på andra ställen stängde man vattnet i fontänerna på kvällar och nätter för att spara och undvika vattenstölder. I den här sortens kriser försöker maffian alltid utnyttja situationen genom att till exempel pumpa upp vatten från illegala brunnar och sälja den vidare till höga priser. Eller genom att köra ut vatten till de som har råd att betala med tankbilar.
There is a business of water.
Ja, när jag träffade hydrologen Leonardo Notto, då berättade han om sina föräldrar som bor på ett ställe där det inte finns några vattenledningar. De måste istället köpa vatten som körs ut till dem med tankbil varannan vecka.
So they pay for 10 cubic meter of water, 60 euro, and they have to pay 60 euro each 2 weeks in order to have the water.
Förra sommaren betalade hans föräldrar 60 euro, alltså omkring 650 kronor, för att kunna fylla sin vattenreservoar med 10 kubikmeter vatten varannan vecka. Men på andra ställen på Sicilien kunde samma mängd vatten kosta 4-5 gånger mer. Leonardo Notto misstänker att några väldigt viktiga maffiafamiljer gör pengar på det här.
I suspect that some people, very important mafia people, are making money.
Men det är inte alltid maffian som ligger bakom. Det kan också vara bönder som tar ut mer vatten ur en reservoar än de har rätt till för att sedan sälja vidare till någon i nöd. Men det är den här sortens verksamhet maffian försöker infiltrera, säger Chloe.
Comme on peut pas vivre sans eau, dans certaines zones, il y a que elle qui va porter l'eau et qui va la faire payer peut-être plus cher. Donc encore une fois, elle se met à la place des institutions.
Maffian har alltid jobbat på samma sätt genom historien. Den erbjuder lösningar i kriser och så lyckas den vinna lokalbefolkningens gillande samtidigt som den ersätter och försvagar statliga institutioner som inte gör sitt jobb. Och därför kan lantbrukare som är pressade av vattenbrist bli lätta offer när den sicilianska maffian nu börjar sticka upp sitt huvud igen.
Oui oui oui, tout à fait. S'il dit non, il a pas une alternative. Donc soit il va perdre ses cultivations, soit ben il accepte cette situation.
Ja, om de inte har några andra alternativ för att få vatten, då måste de kanske acceptera att köpa vattnet dyrt och bli beroende av kriminell verksamhet. Eller så riskerar de att förlora sina skördar och i värsta fall inte kunna jobba vidare, säger Chloe Tucciarelli.
Men hur är det då på Sicilien? Är det många lantbrukare som lägger ner sitt jordbruk?
Ja, det är det faktiskt. Katja och Giuseppe som jag träffade, de här mangoodlarna, de sa att de har träffat många som försöker odla tropiska frukter men som inte lyckas. Därför att det är ju det här att det är ju en ny sort. Man måste ju lära sig jättemycket om hur den funkar. Det är ju inte som att odla de gamla traditionella citronerna. De menar att det är många som inte riktigt förstår hur mycket arbete man måste lägga ner på att lära sig om de här nya sorterna och att det är väldigt utmanande.
Mm. Infatti ci sono molti ragazzi qui che tentano di piantumare degli alberi, però poi non riescono bene, perdono molti soldi.
Ja, nu står vi framför det här första mangoträdet som Giuseppes pappa så planterade för 23 år sedan. Det är nu över 3 meter högt och Giuseppe berättar att en av deras söner brukar komma hit och plocka frukter direkt från trädet för att äta. Han älskar frukt och han skulle helst bara äta det om han fick. Och sonen älskar också att hjälpa mig på fälten att köra traktor och så, berättar Giuseppe. Och då frågar jag vad de tror om barnens framtid. Har de en framtid här om de skulle vilja ta över lantbruket en dag?
Speriamo che non diventi un clima desertico. Per se loro continuano questa nostra strada.
Speriamo di sì.
Ja, vi får bara hoppas att klimatförändringarna inte blir allt för svåra. Att det inte bara blir en öken här, säger Giuseppe.
Se miglioreranno sarà anche frutto degli esperimenti fatti sul campo.
Om våra söner får en framtid här, då kanske det är för att vi vågade prova och experimentera och introducera något nytt, säger Katja.
Ecco questo. Speriamo di sì.
Du har hört Klotet och vi som gjorde programmet idag var Daniel Värje, producent Peter Nordmark och jag heter Marie-Louise Kristola.
Och det är lyssnarna som har lagt grunden till Filosofiska rummet om 15 minuter. Lyssna på frågorna och svaren då. Och lyssna på nyheterna nu i Sveriges Radio P1.
Kvart i fem ekot söndag. Ny dramatisk dag i samband med matutdelning i Gaza. I Colombia har en av presidentkandidaterna skjutits under ett valmöte. Kärnkraftverken ska moderniseras och västkusten invaderas av blåmusslor. Kvart i fem ekot, Per Edberg i studion. Ja, från Gaza har det idag kommit nya rapporter om människor som blivit ihjälskjutna i anslutning till ett matutdelningsställe. Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros är med direkt nu. Samar, vad vet du om det som har hänt?
Ja, det vi vet är att den israeliska armén har öppnat eld mot palestinier på väg till att få tag i nödhjälp från de israeliska amerikanska matutdelningscentralerna i 2 olika områden i Gaza. Den ena i Rafah i södra Gaza och den andra beskjutningen skedde i mellersta Gaza nära så kallade Netzarim-korridoren. Sammanlagt så har minst 5 personer dödats och runt 100 skadats i båda skjutningarna enligt sjukhusen som tog emot dem.
Bara den senaste veckan så finns det uppgifter om att 100-tal palestinier har skjutits ihjäl på det här sättet. Vad säger folk om detta?
Ja, människor vittnar om det som vi har hört de senaste 2 veckorna där de informeras av den israeliska amerikanska stiftelsen att nödhjälp finns att hämta vid specifika tider i områden som är förklarade av den israeliska militären som militära zoner. Men ja, när de kommer dit så blir de beskjutna av den israeliska armén enligt vittnesmålen och många berättar att den israeliska militären, deras information om vilken om öppningstiderna krockar många gånger med vad GHF, den här Gaza Humanitarian Foundation, vad deras information är om öppningstider, vilket skapar förvirring. Och vi kan höra vad Bilal, vars bror dödades idag, sa till vår medarbetare i Gaza, Bara Lafi. Och Jag berättar här att hans bror, som är far eller var far till 6 barn, gick till det här matutdelningscentralen i Rafa, följde i det instruktioner om att ta sig dit klockan 6 på morgonen, men blev skjuten till döds. Och det är det som många menar, att ja, IDF, samtidigt som de skriver att centralen, distributionscentralen öppnar klockan 6, så skriver de också att det här är en stridszon före klockan 6. Men folk behöver tid på sig att ta sig till matutdelningscentralen just när den öppnar.
Vad säger man från israeliskt håll om det här då, från de som sköter matutdelningen?
Ja, GHF har inte kommenterat händelsen, och jag har varit i kontakt med den israeliska militären, deras pressavdelning, som skickade ett uttalande till mig där det står att man sköt, den israeliska armén sköt mot varningsskott mot misstänkta personer. Men när jag frågade vad de menar med misstänkta personer så har jag inte fått svar, och jag frågade också, ställde frågan om de här misstänkta hade vapen med sig, och jag fick inte svar där heller.
Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Gårdagens demonstration i Stockholm mot kriget i Gaza lockade betydligt fler deltagare än vad såväl arrangörerna som polisen hade räknat med. Enligt arrangörerna kom det över 30 000 demonstranter. Förhoppningen var att det skulle komma runt 10 000. Polisen hade också räknat med färre demonstranter och fick kalla in extra patruller från andra delar av Stockholm. I Colombia har en av kandidaterna i det kommande presidentvalet blivit skjuten i huvudet i samband med ett valmöte. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin följer förstås det här. Vad är det senaste, Lotten?
Ja, Miguel Uribe Turbay befinner sig i kritiskt tillstånd efter att ha skjutits med 2 skott i huvudet och 1 i benet under ett valmöte igår kväll i Bogotá. Och det finns väldigt många videos från den här händelsen. Man ser då hur en person i publiken tar fram en pistol och skjuter senatorn. Och sen grips då en 14-årig pojke på flykt därifrån med vapnet. Och nu handlar ju allting om vem som beordrade det här. Och det var också det som president Gustavo Petro fokuserade på under sitt tal till nationen igår.
Den här presidentkandidaten då, Miguel Uribe Turbay, vem är han?
Han är ung, han är, så att säga, i politiska sammanhang, han har inte fyllt 40 än. Men han ses som en av de främsta kandidaterna, i alla fall fram till gårdagens händelse i nästa års presidentval. Han är respekterad, han är en traditionell högerpolitiker. Och framförallt så präglas hans politiska karriär av hans egen personliga historia. Därför att hans morfar var president i Colombia på 70-talet. Och hans mamma var en känd journalist i Colombia som kidnappades på 90-talet av knarkkungen Pablo Escobar. Och mördades sen året efter det under ett fritagningsförsök då Miguel bara var 5 år gammal. Och när han lanserade sin presidentkandidatur förra året så gjorde han det på samma plats där hans mamma mördades. Och sa också då att det var det här mordet som har präglat hans liv och som också har lett fram honom till den här punkten att vilja bli landets president.
Och nu svävar han alltså själv mellan liv och död. Att en presidentkandidat skjuts på det här sättet under ett valmöte, hur reagerar man i Colombia på det?
Ja, det har ju givetvis chockat hela landet. Och det är ju just det här att man kastas tillbaka till den här väldigt mörka perioden i Colombias historia när då Uribe Turbays mamma mördades och flera politiska kandidater mordhotades och mördades faktiskt precis på det här viset. Alltså det mest kända fallet i Colombia var en dåvarande presidentkandidat som mördades under väldigt lika omständigheter på ett valmöte. Och många varnar ju idag för att Colombia, att det här är ett tecken på att Colombia skulle vara på väg dit. Liksom varnar för en ökande polarisering, ett väldigt hätskt debattklimat från både vänster och höger. Och det kommer flera signaler, både om stöd till Miguel Uribe Turbay givetvis, det ska hållas manifestationer idag i Bogotá, men också varningar över hela den politiska skalan mot en alltför farlig politisk diskurs som kritiserar i allt för hårda ordalag de politiska motståndarna.
Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Ett kraftigt jordskalv med magnituden 6,5 skakade delar av Colombia vid 8-tiden lokaltid i morse. Skalvet ska ha känts i flera städer, bland annat huvudstaden Bogotá. Det har inte kommit några uppgifter om skador efter den här jordbävningen än. De svenska kärnkraftverken börjar bli gamla och nu pågår ett arbete för att de ska kunna drivas vidare i flera årtionden till. Niklas Metzén är säkerhetschef vid Forsmark.
Just nu har vi en planeringshorisont för drifttid i 60 år. Och för studien som ska vara klar om ett år då, tittar på, kan vi driva anläggningarna till 80 års drift på ett säkert sätt och med bra tillgänglighet.
Ja, när de svenska kärnkraftverken byggdes på 70- och 80-talet planerades för drift i 40 år. Hälften är nu nedlagda och hälften har fått längre liv. Och de sex utreds nu för en drifttid på 80 år. Vattenfall, som är huvudägare till 5 av reaktorerna, beräknar att det kan kosta runt 10 miljarder i investeringar per reaktor att förlänga driften. Beslut om förlängning väntas om cirka 5 år. Forsmarks kärnkraftverk med 3 reaktorer fick nyligen sänkt säkerhetsbetyg av Strålsäkerhetsmyndigheten. Och en del av kritiken handlade just om hur Forsmark hanterar åldrande komponenter. I det här fallet reservaggregat om elen till kärnkraftverket skulle brytas.
Naturligtvis är det tråkigt att få ett sänkt betyg. Vi kan vara mera proaktiva just i vår åldringshantering.
De senaste åren har också internationella atomenergiorganet IAEA granskat Forsmark och gett både ris och ros för arbetet.
Ett kärnkraftverk består ju av otroligt många komponenter. Det är tiotusentals komponenter av olika slag. Det är en väldigt bred palett av teknisk utrustning som behöver ha en gedigen genomgång och kontroll.
Reporter Olof Winblad. Efter en rad svåra år verkar bestånden av blåmusslor vara på väg att återhämta sig i svenska vatten. Forskarna talar till och med om en explosionsartad ökning av blåmusselstammen. Mats Lindegart är professor i marin ekologi.
Det är ju verkligen remarkabelt hur det har varit i år då.
I flera decennier har rapporter från främst allmänheten talat för en successiv minskning av blåmusslor. Men i fjol vände det. Och i år ser man en explosionsartad ökning. Inte bara på Bohuskusten och i Oslofjorden. I Holland rapporterar forskare också rekordstora bestånd.
Att det har blivit en sån extrem händelse i år, det har säkert med olika sorters slumpfaktorer. Jag tror inte att det är något så att säga, systematiskt som har gjort det. Helt plötsligt så är det mycket, mycket bättre i år.
En teori är att rovfiskarna har blivit fler. För de äter både krabbor och räkor som annars äter mussellarver. En annan är att nya mussellarver har färdats långa vägar med strömmar. Musslorna renar havet när de fångar upp näringsämnen som kväve och fosfor. Och mänsklig påverkan som övergödning och överfiske tros ligga bakom tidigare minskning. Enligt Mats Lindegart pågår nu flera forskningsprojekt.
Så vill vi också kunna liksom mäta hur mycket har det minskat, hur många platser har det ökat, hur snabbt går det och sådär.
Reporter Sanna Ekstedt Larsson vid P4 Väst. För den som vill vara säker på att få ett jobb efter gymnasiet kan det vara klokt att välja fordons- och transportprogrammet. Enligt Skolverket är det nämligen den gymnasieutbildning som leder till flest elever i jobb. Jonathan Ekholm har gått på Kabelbro gymnasiet i Skövde.
Sköter man sig så kommer man få jobb. Om man vill jobba med det här yrket då, så kommer man få jobb. Men dummar man sig så kan det väl vara lite jobbigt sådär.
Det säger tredjeårseleven Jonathan Ekholm på Kavelbro gymnasiet i Skövde. Och enligt Skolverkets statistik så är 75% av eleverna som gått fordon- och transportprogrammet etablerade på arbetsmarknaden efter 3 år. Och efter sommarlovet väntar en fast anställning för Jonathan som mekaniker.
Nej, men jag visste inte riktigt vad jag ville gå när jag gick i nian. Så jag tänkte, jag kör på det jag tycker om och det är bilar då. Så då sökte jag till fordon här och på praktiska gymnasiet då. Och så kom jag in här, så det blev ju suveränt.
Eleven Charlie Strand ska börja jobba dagarna efter studenten.
Bilar slutar ju aldrig tillverkas. Det behövs ju alltid folk som lagar dem. Sen, vi är ju behövda så att säga. Så kommer ju aldrig ta slut på att vi behövs liksom. Även om det bara blir elbilar så kommer vi behövas. Det är vi som behöver laga dem och byta bromsar och göra såna här slitagesaker och sen allmänna saker på dem.
Hur känns det nu då när du går ut? För ni går ut på fredag nästa vecka.
Ja, det är lite pirrigt. Man måste... Ja, jag vet inte. Det är mycket att tänka på nu sista veckorna. Och sen så är det ju en gång man springer ut också, så man vill ju inte sumpa sin chans.
Reporter Peter Karlberg vid P4 Skaraborg. Nu tar vi av hatten, vi plockar fram karamellerna och spelar lite trumpet till Susie Erikssons ära. För idag delade nämligen Povel Rammelsällskapet ut årets karamellodiktstipendium, och det gick till just Susie Eriksson.
Nej, men jag tror att det är liksom mitt... Min artistiska bredd, att jag har liksom rört mig i så många olika genrer, och att jag är en sucker för revyformen. Så jag hoppas att det är det, och att jag, som sagt var, att de tycker att jag är en bra tjej.
Hur ska du fira det här då?
Åh herregud, jag ska ta en kopp kaffe.
Susie Erikssons karriär är lång, både inom musiken och skådespeleriet. Hon medverkade i tv-serien Care of Segermyr på 90-talet och har varit med i flera musikaler och flera revyer. När hon idag tog emot karamellodiktstipendiet promenerade hon traditionsenligt fram till scenen under en polkagrisrandig filt innan hon avtäcktes.
Ja, men det är en mycket märklig upplevelse. Man ser lite dåligt, men jag hade Lotta Rammels stadiga hand som höll i mig hela tiden. Och sen så ökar ju pulsen och skakningarna i benen ju längre jag närmade, eller ju närmare man kom scenen. Men kul grej!
Karamellodiktstipendiet har delats ut sedan 1983 för att uppmärksamma gärningar i Povel Rammels anda. Skådespelaren och komikern Hanna Dorsin satt i årets jury.
Ja, men man ska väl kunna lite av allt inom underhållning, skulle jag säga. Dels skriva, vara rolig, sjunga, agera. Ja, lite en mix.
Reporter Isak Krona. Så vädret ikväll och i natt blir det skurar på många håll. Imorgon får Götaland blåsigt. En del sol men också en del skurar. Svealand, regnskurar på många håll. Södra Norrland, mulet med skurar. Norra Norrland, en del sol, men moln och skurar brer ut sig under dagen från sydväst. Där sätter vi punkt för denna sändning. Producent Louise Haag, jag heter Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 5, det är söndag eftermiddag och nu ska vi sända Filosofiska rummet. Programledare Cecilia Strömberg-Wallin med gäster.
Filosofiska rummets program där ni lyssnare ställer frågor är tillbaka. Bland annat om medborgare i ett land som startar krig kan vara oskyldiga offer. Om meningen med att spela cello. Och om de döda verkligen ska få bestämma över oss levande med sina testamenten. Här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen. Och här finns filosoferna Lyra Ekström Lindbäck, Jonna Bornemark och Torbjörn Tännsjö. Äntligen, vill jag säga.
Äntligen tillsammans igen.
Ja, jag har saknat er. Och oss. Har ni gjort det?
Ja.
Varje dag.
Ja, men vad härligt. Då kör vi igång. Första frågan kommer från Seth Larsson i Valbo och lyder som följer. I ett land som startar ett krig, finns det någon medborgare som kan anses vara helt oskyldigt offer i detta krig? Ett självklart svar kan ju vara barnen. Men är det någon enda vuxen medborgare som är oskyldigt offer i ett sånt krig? I Tyskland till exempel är de som inte krigade men hejade fram Hitler oskyldiga. Eller är de som röstade emot Hitler men aldrig sa emot i kamratkretsar och fikarum oskyldiga offer? Torbjörn, vad säger du? Finns det någon vuxen medborgare som kan anses vara ett oskyldigt offer i ett land som startar ett krig?
Det skulle jag, tror jag, vilja generalisera frågan till brott mot krigets lagar i största allmänhet. Inte bara när man orättmätigt inleder ett krig, utan också när man gör sig skyldig till förbrytelser i kriget naturligtvis. Det är samma frågeställning egentligen, och den tränger sig ju på oss väldigt mycket nu i den tid där vi lever. Och det är en svår fråga att besvara, tycker jag. Alltså det finns liksom en juridisk sida av saken och det finns en moralisk sida av saken. Den juridiska är också uttryckt i moraliska termer. Vi har ju lagar kring hur krig får föras. Och det är två typer av lagar. En som säger att det är fel att inleda krig, att angripa andra, men det är rätt att försvara sig. Men det där spelar ju ganska liten roll i praktiken, som vi ser den bestämmelsen. Sen finns det en annan uppsättning lagar som reglerar för hur kriget får föras. Vad som är just in bello, som det heter på latin då, i de här lagstiftningssammanhangen. Och där är själva utgångspunkten dramatisk, kan man säga. Där likställer man ju angripare och angripen. Samma regler gäller för båda sidor. Det är en sorts moralisk likställdhet där.
När man väl är i krig.
När man väl är i krig. Man får döda den soldaterna som försvarar sig. Men man får inte angripa civila. Och samma begränsningar, samma rättigheter gäller för båda sidor. Och det är sånt som gör att man börjar undra egentligen. Den där skillnaden mellan civila och angripare och så. Är den så helig och rimlig alltid att upprätta? Och som frågeställaren tänker, är det inte så också att många då som hejar på sin egen sida när de bryter mot krigets lagar på det ena eller andra sättet? Angreppskrig eller angriper civila direkt utan att först gå omvägen över militära mål, så att säga, vilket ju kan vara tillåtet. Hur ska man bedöma detta? Och då är det ju filosofer som har ifrågasatt den här lagstiftningen och tyckt att de där gränserna är inte rimliga mellan civila och militärer. Till exempel Jeff McMahon, en amerikansk moralfilosof som nu finns i Oxford, eller Helen Frow, en brittisk filosof som nu finns på Stockholms universitet, har båda argumenterat för att det är något tokigt med den där, att man jämställer båda sidor moraliskt.
Hur tycker de att det borde vara?
De tycker att det borde vara fel att angripa också de soldater som försvarar sig. Och varför är de soldater som försvarar sig modigt går ut i krig, varför har de ett starkare skyddsbehov än civila på den angripna sidan, som kanske har krånglat sig undan plikten att försvara sitt land och så. Så att de ifrågasätter denna uppdelning ungefär som jag anar att frågeställaren gör. Och det är inte så lätt att försvara den här gränsdragningen från moralfilosofisk utgångspunkt. Om man är pliktetiker eller rättighetsetiker och tycker att vissa handlingssätt är fel oavsett konsekvenserna, så kan man tycka att det är något konstigt i den här lagstiftningen. Om man är utilitarist som jag, kan man kanske säga att det kanske har bra konsekvenser att man har lagar som jämställer angripare och angripen moraliskt. Om konsekvenserna är bra så är jag beredd att leva med det. Men många tycker att det är konstigt. Och det är väl det den här frågeställaren också tycker. Och jag tror att det, om vi gör en rent strikt moralisk bedömning, så är det ju väldigt ofta så att också så kallad civilbefolkning skulle kunna hållas ansvarig för det som sker. Och framförallt i demokratier. Om det är en demokrati som begår de här folkrättsbrotten, så är man ju ännu mer medskyldig om man också har upprätthållit och röstat till och med på den regim som gör det.
Mm. Jag tänkte också mer åt det hållet i hela den här frågan. Vem är det som startar ett krig? Är det en regim? Är det en diktator? Är det en folkvald? Eller skulle man också kunna se det som att det är en kultur, en nation som startar ett krig? Och ser man det så, så är vi ju alla del av den kultur som vi är del av. Och det är ju i princip omöjligt att helt skära ut sig ifrån den. Men jag tycker att det är ett bra exempel i det här att även om jag röstade mot det, så kanske jag stöttar det i samtal eller är tyst eller inte säger någonting, inte protesterar. Och där skulle man då kunna säga att på det sättet så är i alla fall vuxna aldrig helt oskyldiga, för man är alltid del av den här kulturen. Och det skulle kräva ett väldigt tydligt aktivistiskt liv mot för att skära ut sig. Och jag undrar nästan om det är möjligt.
Mm, jag tror att Torbjörn gör en viktig men väldigt svår distinktion mellan moraliskt och juridiskt ansvar. För man måste fråga sig också, vad implicerar den här eventuella medskyldigheten? Vilken typ av ansvarsutkrävning kan man förvänta sig? För det finns ofta en problematisk retorisk strategi kring våldsamma konflikter där man pratar om en civilbefolknings medskuld som en ursäkt för att man svälter ihjäl eller bombar sönder den. Och där kan man tänka att det kanske inte är ett proportionerligt ansvarsutkrävande av den eventuella medskulden att hela ens släkt och familj mördas. Liksom.
Men vilket ansvar har man då, då att reagera mot det här angreppskriget i det land man bor?
Det här är ju en sån svår fråga, för att oskyldig blir liksom fel term här. Och framförallt måste vi kanske prata om grader av skyldighet. Men ska vi gå hela vägen till att riskera mitt eget liv om jag protesterar väldigt starkt mot en regim där protester inte ses med blida ögon, eller hamna i fängelse för att jag är vapenvägrare eller någonting? Det finns ju människor som gör de valen och som går hela vägen på något sätt i sitt motstånd och därmed också offrar hela sina liv för det. Men de allra flesta väljer någon typ av medlöparväg. Och till syvende och sist så är det ju det som gör det möjligt. Att driva ett krig till exempel, trots att stora delar av befolkningen kanske till och med är emot det. Eller andra typer av fasor som vi har sett regimer utföra.
Men det är svårt att generalisera om konflikter i allmänhet också. Man behöver liksom situera en särskild situation historiskt, och då uppkommer plötsligt en nästan till oändlig orsakskedja av olika former av moraliskt ansvar som har lett till en viss situation. Alltså, krig och konflikter uppkommer ju sällan enbart av liksom förstörelselusta, utan människor begår våldsamma handlingar av olika anledningar, och de anledningarna kommer ur en viss historia.